Podplay.
Välkommen in i politikrummet, Expressens nygamla podd om svensk politik. Idag ska vi prata om oppositionens samarbetssvårigheter och dessutom avslöja nya siffror som borde få hela högern att sova lite dåligt i natt. Jag heter Viktor Bartkron och med mig i politikrummet idag så har jag Helena Gissén.
Hej, hej.
Och Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Vi har valt att kalla det här för en nygammal podd. I den här feeden så publicerade vi tidigare podden Verkställande utskottet där du, Thomas, och jag satt med. Och nu går vi in i valåret med nya tag och delvis nytt lag. Med oss för första gången efter 25 år på TV4, Helena Gissén. Välkommen.
Ja, tack så hemskt mycket.
Kul att ha dig här.
Väldigt roligt.
Mm. Men hörni, det är mindre än ett år till valet, så ingen tid att förlora. Vi kör igång direkt.
Och Nooshi Dadgostar kämpar väldigt hårt med att sticka sin egen offerkofta nu. Men politik, det handlar om gott tonläge.
Det är ju ett översitteri som det här visar. Annie Lööf ska bara få sitt. Alla andra ska sitta tysta i båten.
Där hörde vi Annie Lööf och Nooshi Dadgostar i riksdagen här om veckan. Och vi och alla andra har ju ägnat en stor del av sommaren och den tidiga hösten åt bekymren i det rödgröna regeringsunderlaget. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänstern, de hotar varandra, utesluter varandra, förolämpar varandra och ställer ultimatum till varandra, Helena.
Ja, det är så politiken bedrivs just nu. Det är troféjakt och det handlar om utpressning, förnedring, exkludering kan man säga.
Och vem vinner?
Vem vinner på det? Politiken vinner i alla fall inte.
Nej, men det är faktiskt inte bara på den sidan av politiken som det finns frågetecken. Just nu sitter regeringen där den sitter och nu ligger också regeringens budget till slut efter en del om och men på bordet. Sen får vi se vilka som röstar på den, det är en annan sak. Och frågan är då hur oppositionen ska svara om den ska svara. Helena, du intervjuade Jimmy Åkesson i augusti och han var rätt tydlig redan då med att han inte tänkte låta det bli så enkelt.
Nej, alltså det är ganska osannolikt att vi skulle rösta på en budget i det här läget som vi inte själva har varit med och förhandlat. Jag ser det som ganska osannolikt faktiskt.
Men ni har gjort det förut.
Ja, det har vi. Men vi har också omvärderat det.
Nej, han var ju väldigt tydlig med att den här gången så är det inte alls lika självklart. Det är ett annat läge nu och de tänker inte, som det ser ut just nu i alla fall, rösta på en budget som de inte har varit med och förhandlat. De har ju gjort det många gånger också, faktiskt drivit igenom att den rödgröna regeringen har fått regera på borgerliga budgetar.
Varför inte nu då? Vad är det nya läget? Man kan tycka att det är samma läge, men det...
Nej, de tycker väl också att nu är det inte så lång tid kvar till valet. De vet att de nu har en konstellation ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och de är ett stort parti och de vill inte vara dörrmatta.
Vilket man kan förstå. Thomas, om de skulle försöka få till någonting, och de kanske ska få till något lite grann, så har du i dagarna kunnat peka på en del uppenbara svårigheter som det kanske inte har talats fullt så mycket om på senare år.
Nej, men precis. Alltså, Sverigedemokraterna har ju den egenskapen att de är både höger och vänster samtidigt, kan man säga. De har ju ett högerben.
Den breda mitten.
De har ju anammat rätt mycket av Moderaternas skattepolitik och företagarpolitik, en rörelse som har pågått egentligen sedan 2014. Helt omprövat synen på vinst i välfärden och sådär. Den här delen, synen på skatten och så, har man ju pratat ganska mycket om. Inför förra valet skrevs det debattartiklar av SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt, som var fullmatad med politik som skulle tilltala borgerliga politiker och en breda borgerlighet för att vinna acceptans, tror jag, i rätt stor utsträckning.
Vilket ju ändå fungerade i någon mån.
Ja, men det gjorde ju det. Så. Och det tror jag delvis är det nya läget. De har på något sätt blivit insläppta nu. Och då, det var som en sverigedemokrat jag pratade med sa att det fanns ingen handelsplats förut. Nu har vi skapat den. Det är dags att börja handla politik.
Och vad handlar man då? För då kommer ju de här frågorna som man...
Nej, men precis. Och då är det ju så här.
Mattan,
då kommer vi till det andra benet då. De här ena som inte är skatterna utan synen på bidrag, ersättningar till sjuka och arbetslösa. Där står ju Sverigedemokraterna om något till vänster om Socialdemokraterna. De har ju tyckt det här egentligen hela tiden men tonat ner det, pratat väldigt lite om det. Nu lyfter man det igen på eget bevåg. Det är ju rätt intressant.
Nu kommer de ju att ha en pressträff imorgon, tror jag det.
Imorgon onsdag ska vi säga då. Vi spelar in på en tisdag.
Ja. Stämmer det. Och då kommer de ju att prata om en jättestor pension pensionssatsning. Och när det var partiledardebatt häromdagen och de aviserade detta, då sa ju Jimmie Åkesson väldigt tydligt att den som vill ha någonting med oss att göra måste dela synen på pensionerna. Så att det var ju ett krav nu då från deras sida. Och när jag frågade de andra partiledarna om detta så var ju Ebba Busch väldigt glad över att få draghjälp eftersom Kristdemokraterna också vill ha höjda pensioner.
Säger hon ja.
Säger hon ja.
Nej, men det man undrar lite över det, för det är ju det SD skissar på är ju faktiskt en jättestor pensionsreform egentligen, där man då ska ta pengar ur statsbudgeten och lägga, som vad jag har fått höra då, över 20 miljarder på höjda pensioner. Det är ju inte riktigt så Moderaterna tänker sig att det ska gå till, utan om man ska höja pensionerna så ska man jobba längre. Det är principen på den kanten egentligen, tror jag.
Verkligen, men även Moderaterna försökte då i alla fall vara försiktigt positiva, dock i ett litet skriftligt svar där de skrev att vi företräder de som arbetar eller har arbetat, ja. Så det ska nog gå att lösa, ungefär sa de.
Ja, men det här rör ju det mest heliga för Moderaterna, arbetslinjen och bidragspolitiken. Och det är lite intressant, Ulf Kristersson brukar ju prata om att vi gör upp i frågor där vi tycker lika. Och där har man lite liksom lagt in den ekonomiska politiken i det. Många tänker att där tycker de är lika, men, nej, men det gör de faktiskt inte. Det är bara delvis sant. När det gäller just synen på A-kassa, där vill SD höja tak och sjukersättningen ska bli mer generös. Man uppfinner massa nya bidrag. Och de har aldrig tidigare förhandlat. Nu ska de göra det för första gången. Det blir ju väldigt intressant att se om det, hur det landar.
Ja, det kan bli svårt. Men det var någon moderat jag hörde som ändå sa att ja, men vi har haft dyra samarbetspartners tidigare också, Liberalerna som till exempel vill ha det med assistansen och så vidare. Det ligger kanske någonting i det, även om det inte är alls på den här nivån.
Men det finns ju någonting lite ironiskt då att Moderaterna i sin iver att absolut inte under några omständigheter ger ihop med Socialdemokraterna, så biter man huvudet av skam och skaffar sig nya partners som man egentligen är ganska skeptisk till och som visar sig vara socialdemokrater till slut.
Precis.
Nej, men det finns ju andra frågor att diskutera. Vi får ju se, ska vi säga, hur mycket det egentligen blir i år i budgeten. Det verkar ju inte pågå några jätteförhandlingar och SD verkar lite purkna över det.
Verkligen, nej, men till att börja med tror jag man ska konstatera det att Moderaterna verkar vilja skjuta på så mycket som möjligt som har att göra med uppgörelser med Sverigedemokraterna just nu i min bild. Även Sverigedemokraterna ger bilden av att det nog inte kommer bli någon stor bred uppgörelse om hela den ekonomiska politiken nu i höst, utan snarare att man stoppar något enskilt förslag och då tror jag familjeveckan kanske ligger nära till hands, kanske något annat också, och så man försöker stoppa det, man får se om man får majoritet för det, och då kanske lägger pengarna på rättsväsendet. Men den här stora förhandlingen, kompromissen där SDs bidragspolitik ska möta Moderaternas politik, den tror jag får vänta till efter valet.
Ja, får vi en se den, undrar man.
Det beror väl lite på valresultatet, men överlag det här konstellationsbyggandet på högerkanten i den mån det finns. Hur går det med det egentligen?
Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant. Det är en otroligt stor skillnad i stämningsläget på den kanten. Om man lyssnar på, man pratar med ledande sverigedemokrater, vilket jag ändå gör löpande. När man gjorde det i våras, där någon gång på vårkanten, så var det väldigt positivt i Sverigedemokraterna. Det pratades om att man var inne i ett historiskt skede där man byggde någonting som Sverigedemokraterna trodde var ett helt nytt lag, någon form av alliansbygge lät på dem som. Det var mycket samtal på grupp ledarnivå mellan då gruppledaren Henrik Winge, Tobias Billström, Andreas Karlsson i Kristdemokraterna. Den där personkemin mellan dem var bra. Man trodde att man hade någonting stort på gång. Idag låter det väldigt annorlunda. Idag är det ganska oroligt frustrerat, skulle jag säga.
Det är ganska uppenbart att Moderaterna backar lite här och man kan ju spekulera vad det beror på. Dels så är det ju det att de naturligtvis förföljs av alla de här invektiven om det blåbruna laget och så vidare, och att det skapar en nervositet och en stress och att många moderater faktiskt inte alls är bekväma med det här egentligen i grund och botten med det här samarbetet heller. Men sen har ju då Liberalerna kommit in på banan ordentligt. De har ju hoppat av januariavtalet och deklarerat att de nu vill ingå i Kristerssons lag. Och där finns det ju också en spänning. Hur ska det gå att få ihop Liberalerna med Sverigedemokraterna och så vidare? Så att det kanske inte är jättekonstigt att Moderaterna är lite avvaktande här.
Jag tror ju samtidigt att det är delvis, alltså att det kan gå åt båda hållen. Alltså det är ju nu, i år är det 1,5-2 år sedan som Moderaterna och Kristdemokraterna ändå då öppnade den där famösa dörren mot de där berömda köttbullarna och ändå medgav någonstans att den strategi som de följde skulle leda till någon form av samverkan med Sverigedemokraterna. Men sen har ju under de 2 åren som har gått så har det ju bara varit motståndarna som har fyllt det där samarbetet i den mån det ska bli något med innehåll. som Helena var inne på så har det motståndarna som har satt namn på det. De blåbruna, de högerkonservativa, de nationalkonservativa. Det finns väldigt många epitet, men inget eget epitet som ägs av de inblandade partierna. Och det finns oerhört många beskrivningar av vad den här konstellationen ska leda till politiskt. Vilka farliga reformer de ska genomföra. Motståndarna har en väldigt klar bild som de hamrar in vecka efter vecka. Men inte. Det är något som de själva kan peka på.
Nej, men precis, och jag tror att det är också något som också är tydligt är att man mellan de här partierna på högerkanten har väldigt olika bild av vad det är man håller på och bygger. Så det är väldigt tydligt, det är liksom målbilder som inte går ihop.
Men egentligen kan man ju tänka att de skulle ha råd faktiskt att snacka ihop sig lite tydligare om de frågor som man faktiskt vet att väljarna bryr sig väldigt mycket om och som är högaktuella, framförallt då brott och straff och gängkriminaliteten och så vidare. Så där finns ju egentligen ett utrymme som man kan faktiskt grubbla lite över varför de inte passar på.
Ja, men oavsett om de skulle komma överens om 10 punkter om bullerreglerna eller vad Anna Kinberg Batra pratade om att hon skulle prata med SD om för 4-5 år sedan, så skulle det vara någonting. Det skulle vara något att peka på när motståndarna kommer och med sina varningar om framtiden och säger att det kommer bli så här. Nej, titta, det här är vår överenskommelse. Vi ska förändra bullerreglerna. Nu tar jag, det är ett väldigt dramatiskt exempel, men Socialdemokraterna har ju en komparativ fördel i det här nya landskapet. Det är ju att högern vill skrämmas med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna kommer inte undan Vänsterpartiet, men det är väldigt svårt att skrämmas med Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet har varit ett samarbetsparti till socialdemokratiska regeringar i så många år, 12 av de senaste 23, men räknar att folk tror inte att Stalin ska komma och knacka på dörren om Nooshi Dadgostar får inflytande. Men vad sverigedemokratiskt inflytande betyder, det vet ingen. Väljarna vet inte, Moderaterna vet inte, SD vet inte heller. Och därför blir ju det en X-faktor som jag tror är en nackdel för de inblandade.
Absolut, så länge ingen vet så är det ju klart att det går alldeles utmärkt att just skrämmas med blåbruna och bristen på demokrati och hotet mot den liberala demokratin och så vidare.
Det är svårt att kunna säga vad det är man kommer att komma överens om man inte vet det själv, tänker jag bara.
Nej, men och sen så tror jag, vi pratade om ekonomin tidigare, jag tror att det kokar ner mycket ändå. Det är ju så, trots allt, och det är ju väl Sverigedemokraterna jag pratar med väldigt tydliga med, att det är migrationen, trots allt, som är det som kommer att avgöra hur partiet ställer sig. Och där, vad jag får höra, kräver SD, de känner sig inte alls trygga med det som man har sett hittills, och skillnaderna enligt dem är större mot Moderaterna än vad Moderaterna försöker hävda.
Ja, nej, men absolut. Och tittar man lite närmare på hur det faktiskt ser ut där, om man tittar till exempel på migrationskommittén som jobbade länge med den här frågan under ganska stora konvulsioner, så visade det sig ju att när man sen röstade då om de olika punkterna, då var det 10 av 26 punkter där Sverigedemokraterna och Moderaterna inte var överens. Och Sverigedemokraterna la sedan en 48-sidig reservation som faktiskt då beskriver väldigt mycket vad de tycker i migrationsfrågan.
Vad har vi för centrala punkter?
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja, men där är det ju då. Där tog de upp sånt som migrationskommittén överhuvudtaget inte berörde och som de anser är helt avgörande. De vill till exempel ompröva hela asylrätten. Och för dem är det också väldigt viktigt, vilket de upprepar ständigt, att vi får ett nettominus då, att det ska fler personer ska lämna Sverige än de som kommer till Sverige. Medan Moderaterna ju inte alls har den synen, utan de tycker att vi ska ligga på en nivå i asylmottagandet som motsvarar de andra nordiska länderna.
Något som också är intressant här är ju att SD då säger att det här måste ske en uppgörelse eller någon form av väldigt säkra garantier i migrationsfrågan måste komma innan en eventuell statsministeromröstning då nästa höst. Och det är ju, när man lyssnar på det du beskriver här, Helena, så inser man att det nog inte är särskilt realistiskt att man ska kunna sluta den här överenskommelsen om migrationen när SD ser framför sig någon form av närmast ett systemskifte ändå, medan Moderaterna ändå kanske mer vill prata om att justera befintlig lagstiftning.
Ja, men det leder ju till en intressant fråga då om vad som faktiskt krävs. För Moderaterna, i alla fall de ledande Kristersson-Strömer, Moderaterna har ju sin idé om samlingsstyret, att de ska ju bara, att deras anspråk på makten går ju ut på att Moderaterna är de som har bäst förutsättningar för att samla brett stöd för mycket av sin politik. Du var inne på det tidigare med den ekonomiska politiken, gamla alliansen och SD. Men Europapolitiken kanske snarare socialdemokrater, försvar kan också vara brett och sådär. Men det kräver ju fortfarande, eftersom fyra partier åtminstone nu tar helt avstånd från en moderat statsminister, så blir det ju lätt att man samlar alla partier som har en blåsippa som symbol och leds av Jimmie Åkesson, och då är ju frågan lite grann vad som krävs för att de ska trycka gult eller grönt.
Ja, men precis.
Vad tror du att gränsen går, Thomas? Vad kommer de behöva, Sverigedemokraterna, för att faktiskt acceptera den här Kristersson-idén?
Nej, men jag tror att det är så att...
Och
det
har om ju... de inte får ett block, menar jag.
Nej, men det är precis. Och jag tror att det har ju egentligen Jimmie Åkesson varit inne på. Att ju mindre konkret det är, ju mindre av... breda, stora överenskommelser det finns innan den här statsministeromröstningen.
Desto större risk är att de röstar rött, helt enkelt.
Är det troligt? Vad säger du, Helena?
Nej, jag tror inte det, ärligt talat. Jag tror att det ändå är så att de kommer att föredra Kristersson, som ju trots allt vill gå mycket längre i restriktiv linje när det gäller migration än... det rödgröna blocket i alla fall.
Ja, men precis. Man ser ändå rätt många svårigheter. Frågan är ju ens, jag pratar med ledande liberaler som ändå ingår i Sabonis, på Sabonis sida i det partiet så att säga, som beskrev det som att som liberalerna, de ingår ju också ändå i den här ekvationen nu, och att de skulle klara av efter att man då eventuellt har klarat sig kvar i riksdagen att sluta en överenskommelse direkt med Sverigedemokraterna om hela migrationspolitiken utan att Socialdemokraterna är med, till exempel, beskrev den här personen som mest uteslutet. Så att här återigen är det helt olika bild av hur det här ska gå till och vad man ska åstadkomma.
Ja.
Och ju längre Moderaterna håller SD på avstånd, desto mer kommer de kräva olika garantier och försäkringar och annat för att det ska gå, det här.
Ja, och sen får vi ju se nästa år om det här ens blir ett problem för de inblandade partierna att lösa. Det kräver ju trots allt att de får ett visst antal mandat i det där valet för att man ska ha några förutsättningar och göra några uppgörelser.
Så är det.
Och det är också så att vi har några färska och exklusiva siffror att presentera här i podden som kanske inte är helt fördelaktiga för oppositionen heller. Det är nämligen så att Expressen och Sifo gör ju varje månad en mätning av förtroendet för partiledarna. Och den här gången så slängde vi med en extra fråga, nämligen: vem har du störst förtroende för som statsminister? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, som ju av allt att döma blir socialdemokratisk partiordförande?
Det måste man säga.
Ja, det finns väl inte ens någon insändarskribent som har föreslagit någon annan.
Nej, jag tror inte.
Nej. Resultatet i alla fall. Av alla som då är tillfrågade så har 43% störst förtroende för Magdalena Andersson. Ulf Kristersson får 38%. Spontana kommentarer kring detta?
Ja, men jag tror att hon helt enkelt har en väldigt stark ställning bland folk. Hon har varit med väldigt länge, alla vet vem hon är. Hon är oerhört kompetent, tycker man, som finansminister. Hon lyckades ju faktiskt slå ner Anders Borg, som var extremt populär. Slå ner. Det var konstigt uttryck.
Hon ansågs vinna debatten, kan man väl säga ändå. Eller klarare den i alla fall. Bättre än många nog hade trott.
Jag tänker, det finns ju två sätt att se det. Antingen att Kristersson förlorar mot någon som inte ens har blivit partiledare än. Och det andra är att det kanske är han som är gröngörligen i sammanhanget, eftersom hon har varit central och på högsta nivå längre än vad han har varit.
Nej, men så vet man inte heller hur den här aspekten med att det är att Socialdemokraterna går fram med en kvinnlig partiledare som då sannolikt nu kanske också blir Sveriges första kvinnliga statsminister. Det var ju ändå någonting som när det här stod klart, att så fick ju Moderaterna ändå lite av skrämselhicka. Jag har fått i och för sig höra att man redan i våras kalkylerade med scenariot, tänk om Löfven avgår. Det fanns där som de fanns med när Moderaterna la upp strategier inför valet, men och det var inte ett positivt scenario, utan där det så såg man snarare som att det kan bli problem, och det kanske det också blir nu.
Vi får säkerligen anledning att återkomma till det närmare den socialdemokratiska kongressen, men vi kan titta lite mer på mätningen här bara nu. Det mest positiva för oppositionen får väl då sägas vara att 19% fortfarande säger att de inte vet. Där finns det ändå kanske den avgörande potentialen i valet. Tittar man på kön, det här mönstret känner vi igen apropå den första kvinnliga potentiella statsministern. Eller det har vi haft tidigare, men ja, ni förstår vad jag menar. 50% av kvinnorna föredrar Andersson, 31% Kristersson. Det är ganska starka övervikt där. Bland män är det omvänt inte lika starkt, 45-36. Partisympati, inte alls förvånande att SVMP-väljare föredrar Magdalena Andersson nästan 100%. Moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater föredrar Kristersson. Så, frågan som alltid dyker upp i svensk politik: vad händer med de liberala partierna? Jo, bland centerväljare föredrar 61% Magdalena Andersson, 9% Ulf Kristersson.
Oj.
Ja, det är ändå siffror också som man kan tänkas kan få betydelse framöver här.
Ja, i en statsministervotering till exempel.
Ja, men alltså det här säger ju allt faktiskt. De är enormt mycket mer vänster än vad Annie Lööf och hennes gäng är själva egentligen.
De är ett rödgrönt parti nu, tror jag.
Ja, men när man får ta del av de här siffrorna så tycker man nästan att det är absurt att de ens försöker låtsas att de står någonstans i mitten och kan hålla öppet åt olika håll. För de är ju, som du säger, en del av det, i alla fall deras väljare är alldeles uppenbart en del av det rödgröna laget.
Ja, verkligen.
Liberalerna däremot är sedvanligt svårplacerade. De gör sitt bästa för att placera sig en på ena sidan, en på den andra, och vinner bland liberala väljare med förbehåll för att det är naturligtvis en oerhört liten grupp. 44% för vet ej. Hur får de än bli så är de fortfarande liberalerna. Vi ska avrunda den här premiärpodden med några övriga frågor. Och i helgen som gick så var det ju centerstämma. Mestadels digital, så det var svårt att vara helt på plats, men ganska het ändå. Friskolorna var den hetaste frågan, och vi ska höra när viceordföranden avgående Anders W. Jonsson satte ner foten mot de upproriska ombuden.
Om den här stämman fattar beslut om vinstbegränsning, tvingande offentlighetsprincip och så vidare, då kommer regeringen att svara genom att lägga en proposition på riksdagens bord. Mina vänner, det kan aldrig vara Centerpartiets uppgift att hjälpa Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att stoppa och försämra för friskolorna i det här landet.
Möjligen ett något udda argument att om vi tycker det här så finns risken att det blir verklighet. Vad säger du, Helena?
Ja, men det är faktiskt lite träffande beskrivning. Nej, de vill ju vara välfärdsföretagets bästa vänner, och i januariavtalet så stod det ju faktiskt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet absolut inte fick knysta någonting om att de ville begränsa vinster i välfärden.
Och nu knystades det ganska friskt på centerstämman. Thomas, det var ändå en ganska tydlig gruppering som ändå ville göra någonting annat här, men partiledningen vann.
Ja, men det är ju tveklöst en väldigt stor rörelse, den här frågan, där vi ser rörelser i flera partier, men framförallt så manifesteras ju detta av att Socialdemokraterna helt på eget bevåg, inte att någon vänsterfalang i partiet tvingade dem, nu inför kongressen lade fram ett förslag om vinststopp, ett vinstförbud i skolan. Det är ju något ganska dramatiskt. Och här tycker jag också att man ser, det är ju ändå... Det är jätteintressant det som pågår i Centern och Liberalerna, men det handlar ändå fortfarande än så länge om att justera köer och annat för att öka legitimiteten i ett system som blir allt mer ifrågasatt. Socialdemokraterna vill ju faktiskt lägga ett förslag här som helt skulle få bort alla privata, intressant, vinstdrivande skolor. Det är något annat.
Så det är inte frågan om då riktigt än i alla fall att Annie Lööf och Martin Ådahl och Anders W. Jonsson håller på att bli helt kringrända av socialister både i väljarkåren och i sitt eget parti nu.
Nej, men det är ju egentligen lite märkligt att inte något av de här partierna, kanske Liberalerna som ändå vill förstatliga skolan, att de inte tar chansen. Jag vet att jag redan för många år sedan hade ett intressant samtal med ledande folkpartist, som det då hette i det partiet, om det här, som sa att ja, men egentligen så hade det nog varit väldigt klokt av oss att driva den här frågan, men vi gör inte det, och de gör det fortfarande inte, men förr eller senare så tror jag att vi får se vilket parti det blir på den högra kanten som vågar ta steget fullt ut, men det kommer nog, tror jag.
Ja, avslutningsvis så ska vi ändå återvända lite till det här med den rödgröna krypskyttet, intrigerna och problemen som faktiskt kan kosta Magdalena Andersson chansen att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, även om vi alltså inte tror det. Skogen och stranden, Helena. Berätta, du var och rotade i det här förra veckan och den konflikten mellan Centerpartiet och Miljöpartiet som fortfarande, vad vi vet, är olöst.
Ja, precis. Alltså, de tycker ju väldigt olika och Centerpartiet har ju verkligen krävt då att man ska luckra upp strandskyddet och att man ska stärka äganderätten för skogsägare för att de ska godkänna budgeten och förmodligen i förlängningen också släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
Ja, det var ju förevändningen för att släppa fram Stefan Löfven i somras.
Precis, så det hänger ju med naturligtvis. Och de börjar ju bli allt mer nervösa nu eftersom Stefan Löfven avgår. Så de vill ju ha det här klart så snart som möjligt naturligtvis.
Visst är det Ibrahim Baylan som ska lösa detta innan han slutar?
Ja, skogen ska han lösa.
Mm. Det kanske blir en sån här klassisk modell som han lyckas få till med energipolitiken. Där han lyckas få Miljöpartiet och Moderaterna att enas om en politik. De var i och för sig oense om vad de hade enats om. Men man kanske kan tänka sig en liknande lösning här.
Han är att angelägen förstås att avgå med flaggan i topp.
Alltså här vill jag reagera på det när jag läste din artikel om det, Helena. Man är inte bara oense om vad det ska bli för politiskt utfall utan också om vad som faktiskt händer när man pratar och ses. Har språkrören blivit överkörda eller inte? Det verkar vara konflikten är på en väldigt metanivå nu.
Ja, Centerpartiet är oerhört angelägna om att förmedla bilden av att språkrören är svaga och att de inte tecknar firma för sitt parti som man gärna uttrycker det då. Medan Miljöpartiet slår tillbaka så att det där är bara trams och Miljöpartiet har en tradition av att förankra stora frågor. Det var det man gjorde i de här sammanhangen också. Så att de träter.
Vad är stalltipset då? Kommer någonting att lyckas förankras innan det
alltså de
är
säger, förtjänst? De som håller på med det här förhandlarna, de säger att det egentligen är inga olösliga frågor, men det kan vara så att Miljöpartiet är så intresserade av att faktiskt nu inte vara dörrmatta och inspirerade av Vänsterpartiets framgångar på senare tid och att de därför kanske håller emot så länge det någonsin går.
Årets julklapp är ett misstroendevotum. Vi får se hur det går. Vi får fortsätta följa det. Vi kommer nämligen tillbaka varje tisdag framöver i tanken. Tack för idag Helena Gissén och Thomas Nordenskjöld.
Tackar, tackar.
Politikrummet heter den här podden. Nygammal alltså från Expressen. Ni hör oss igen om en vecka. Följ oss gärna på Expressen.se eller i tidningen så länge. Hej, hej.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.